Jag sitter här med Henrik Johansson, du är vd för Unga Aktiesparare. Jag är själv med här också som engagerad i Lunds avdelning. Jättekul att du är här.
Ja, men väldigt kul att vara här.
Ja, och du är Smålands fantast utöver det. Vi ska prata också om målsättning och andra saker. Du har ju många strängar på din lyra.
Ja, men det är svårt att undkomma min småländska.
Likt min skånska.
Ja, den
är svår. Blessingen är curse liksom. Ja, vad ska man göra? Men du har varit med i många podcasts och pratat om aktier och sparande, vilket jag också gillar. Du har varit med i Sparpodden, vet jag, bland annat Stockholms Compounding Lounge. Har du varit med i några fler?
Ja, men Nordea så har jag varit med i, Alektum, Skandia, ja, men lite deras poddar också. Så att det är ett gäng nu.
Ja, det är ett gäng nu. Så om man vill lyssna på hur du tänker kring dina smålandsaktier och annat, så tänker jag att man kan kika in de avsnitten. För idag tänkte jag att vi skulle prata mer om målsättningar, personlig utveckling och sånt, som jag vet också tycker är intressant.
Ja, verkligen. Det tycker jag. Jag är ju väldigt ostrukturerad person, så då blir mål och strukturer för en själv ganska viktigt att skapa.
Mm. Och vi ska ju också prata om maximera lyckan av pengar till exempel. Du har en hel del fina spartips också, så jag tänker vi kan dra. Men först skulle du vilja säga något mer om dig själv innan vi hoppar in i det vi ska prata om.
Nej, men jag skulle nog beskriva mig som i grunden kanske så här ostrukturerad person. Jag var verkligen inte den bästa studenten. Jag pluggade till civilekonom, utan mycket av mitt byggdes ju på engagemang. Egentligen var jag och gjorde saker jag tyckte var väldigt kul, för det blev jag väldigt bra på. Och när det kommer till just det här mål och liksom karriär och nätverk och något sånt, då mycket tror jag liksom att det har funkat bra för mig liksom även efter skolan och så, har nog varit just att jag har satt upp många tydliga mål för liksom vad jag vill. Kanske inte så här just att jag ska nå den här tjänsten, men jag har liksom, jag målar upp saker ganska tydligt, att varför gör jag det här?
Vi börjar med målsättning, Henrik. Har du några mål i nuläget, alltså oavsett livsområde i livet?
Ja, men jag har ett gäng kortsiktiga mål som jag jobbar med, och det är faktiskt någonting som jag och min sambo sätter tillsammans. Vi kör en grej att vi har en, vad ska man säga, målsättningskonferens en gång om året, så att vi åker iväg till något trevligt hotell och kanske spa, och så kör vi en konferens liksom om vårt förhållande och liksom, vad har vi för målsättning för det här året? Och då delar vi upp lite områden, så ett är ju kanske träning och hälsa, men det är också liksom ekonomi som är så här sparande och pengar och så. Men sen är det också karriär, men också typ hobby och liksom intressen. Och då sätter vi upp lite olika mål i alla de här och bollar mycket med varandra. Men hur kan jag hjälpa dig nå dina mål, och hur kan du hjälpa mig?
Ja, men det sista den gillar jag också, för det är viktigt att involvera, tror jag, alla som påverkar ens liv också. Att de är med på samma race som du vill vara med på.
Ja, men typ om vi tar bara kring pengar exempelvis, så båda vill verkligen lägga undan mycket, men vi vill inte känna oss fattiga liksom. Vi vill ändå liksom kunna njuta av livet och sånt. Och då tog min sambo upp som ett exempel att hon bara, när vi har mycket matlådor i frysen, ja, men då känner jag mig rik. Hon bara att så här, hon bara att alltid ha liksom reserv, hon bara, det känns som att liksom, då känner jag mig rik. Och det är ju en jättelätt grej för mig att tänka på att göra några extra matlådor och se till att vi liksom hjälpa till med det och se till att vi har några i frysen. Och så kan vi liksom stötta varandra på olika punkter, för vi har olika träningsmål och kan ibland ha den ena med energi och den andra med energi och kan liksom växeldra lite där, vilket jag tror gör en jättestor skillnad. För det är ju faktiskt så, när man har mycket mål, vissa grejer kan ju vara lättare när du är liksom singel och själv och jobbar mot. Du kan ju styra din tid helt och hållet, medan jag tror det finns andra grejer som kan vara mycket lättare när man är två och kan växeldra lite. Så att båda har ju sina för- och nackdelar. Och jag tror att det viktiga är att man kanske utnyttjar situationen man är i rätt. Ja, men liksom, vi säger du är ung, du bor själv. Ja, men utnyttja verkligen den tiden till att liksom utveckla det med dig själv som verkligen du vill. Eller som det du vill nå. Eller har du haft ett mål att jag ska bli så här vältränad, eller jag ska testa förbättra min sömn på det här sättet. Ja, men det är nog ganska enkelt att göra när man är själv. Så precis som när man är två, men vilka grejer är lättare att göra tillsammans? Så man hittar de grejerna då liksom, och försöker bara kämpa på.
Mm. Ja, men det låter väldigt fint och verkligen utnyttja situationen. Mm. Ja, men det är kul också det här, du sa med, alltså att formatlådor, det innebar att hon kände sig rik. Alltså, mm. Det känns som det ofta väldigt små saker och personliga. Alltså det krävs ju engagemang att man gör några extra matlådor, men det är väldigt små saker ofta som krävs ju för man ska, alltså för den där mentala switchen också.
Dyr juice då och då.
Ja?
Det får mig att känna mig rik. Ja. Liksom, det behöver inte vara en dyr klocka eller en fin bil eller något sånt, utan får dricka lite liksom färskpressad juice, det, då känner jag mig rik.
Ja, det är cute. Jag tror inte jag själv har tänkt på sådana saker ännu. Ja. Men det är kul då. Ja. Det känns inte som att man pratar så ofta om det. Och det är väldigt lätt, som du säger, att fastna vid stora saker som är skinande och fina.
Ofta de här stora grejerna som kostar väldigt mycket, de kommer ofta med mycket kostnad och kommer med mycket tid som lät upp och sånt också. Så det ska man också väga in när man köper en ny bil eller ny båt eller någonting. Att så här, vad är egentligen nettokostnaden av det här i både tid och vilken glädje det ger och så.
Verkligen. För jag personligen, jag har inte så många mål i nuläget. Jag gjorde förra året gjorde jag så här en lista på 10 saker. Så satte jag den på min garderob. Men det var inga jättetydliga så här steg i det. Och jag bröt ner det. Så jag tycker det är väldigt intressant att snacka om det. För det känns, vissa mål satte upp. Men det känns som de var inte så viktiga egentligen. Mm. Insåg i slutet av året. Och jag hade så att jag glömde bort den här lappen lite.
Mm.
Men i slutet av året så hade jag ändå uppnått delar av dem. För de kändes typ så viktiga eller så här intuitivt som jag fortsätter jobba med. Så, men jag tänkte fråga, alltså hur de målen du har satt upp nu, hur många är det? Och känner du att alla är viktiga för dig? Eller är det några som så här glöms bort?
Ja, men det går lite i liksom vågor, absolut. Men jag tror stenhårt på liksom, om man får säga så här, processbaserade.
Ja.
Mål, för det kan bli väldigt lätt. Jag ska ha den här summan pengar i slutet av året. Okej, men vilka actions är det som hade tagit dig dit? Ja, men då kanske dina actions ska vara ditt mål. Att jag ska, när varje lön kommer, stoppa undan så här mycket. Och liksom se över de här kostnaderna så här mycket. Det kanske ska vara målet, för då kommer du ändå nå resultatet. Men bara för att du har det målet betyder inte att du garanterar det om du inte gör handlingarna. Liksom. Så att jag tror de flesta behöver vara lite mer fokuserade på liksom, vad har de för vanor, vad har de för handlingar, än att bara fokusera på vilket mål man sätter.
Mm.
Där tror jag är ett ställe, liksom tillfälle många går snett, att det blir sånt fokus på att man ska ha ett så högt mål som möjligt, men så fokuserar man inte på resan dit.
Ja, det tror jag också verkligen. Jag tänkte på Atomic Habits, som jag vet du gillar den boken. Det är en av favoritböckerna. Det är väl också mycket det med processmål och habit stacking och hela den här biten.
Ja, och jag ska vara helt ärlig, jag är superdålig på habit stacking. utan det är verkligen någonting jag plockar fram för att få igång vanan när det liksom försvunnit. Så ja, men om jag ska ta det lite personligt så nu är det snart midsommar och en kompis skickade in chatt så här, ja men här är bilder från, då var det förra året och just där och då, det var nog när jag tränade som mest, jag har aldrig tränat så mycket som jag gjort då och jag vet också att jag aldrig haft så lite ont i ryggen eller liksom känt mig så frisk och då bara ser jag på bilden att liksom skjortan jag har sitter ganska tajt över bröstet och med så här större axlar. Jag reagerade på det, det är ingen annan som hade reagerat på det, men jag gjorde det och då var det så här, då inser jag att nej, men jag har inte lika bra rutiner på min träning och visst, jag kanske är lite mer upptagen nu ändå, men jag tycker jag får tillbaka det jag la på träning där liksom, i tid av att jag kanske sover bättre och sånt, så att, då blev det att ja, men jag plockade fram ett sånt här liksom, schema för en hel månad där jag skulle kryssa varje dag och så skrev jag 100 armhävningar varje dag. Och då får jag kryssa just det här varje dag. Och det är ju liksom, det är ju kul att få fylla i en snygg streak. Man ger sig en liten dopaminkick varje gång man har gjort de här 100 armhävningarna. Och ibland så gör man det utspritt över dagen. Och ibland så får man, har man precis gått och lagt sig och insett att shit, jag ska göra mina 100 armhävningar, hoppa upp på. Gör det liksom så att hjälpa en själv och med de här vanorna. Både att ge en själv lite kick. Men också kanske så här, men lägg in ett larm varje dag som påminner dig och liksom gör det enkelt för dig att ha bra vanor. Jag gillar ju det här att ja, men varje action du gör är en röst för liksom personen du vill vara.
Just det. Mm. Det gillar jag också. Ja. Det är kul. Och habit stacking, jag tänkte säga, det är väl det är att om man har en vana så försöker man lägga något ovanpå. Att samtidigt som du borstar tänderna så bredvid ligger där. en bok. Det kanske inte är så bra att läsa samtidigt som man borstar tänderna. Men som exempel. Ja, det med träningen också tycker jag är fascinerande. För där fick du liksom möta lite att det var på något vis bättre för då med din träning. Och så fick du ändå möta målet. Och du tog det ändå an det. Du kände att det var alltså överkombart. Och du vill, alltså det var inte så att du grämde dig. Utan du kände att du ville ta tag i det. Och liksom
jag vet att en av huvudgrejerna jag gjorde då var att jag fokuserade mycket på träning jag kunde göra hemifrån. Jag är fortfarande liksom lite efterdyning av pandemin. Man hade vant sig att det får bli sit-ups och armhävningar som jag kan göra hemma och lite så här små övningar och sånt.
Mm, kul. Och jag har ju också som jag journal, så jag har 4 saker tror jag varje dag. Jag försöker kryssa i. Så jag har vristövningar, för jag vrickar alltid fötterna på handbollen, så det försöker jag göra varje dag. Så när jag läser minst en sida, skriva dagens tacksamhet och så här, försöka posta något på sociala medier. Posta något på sociala medier har inte gått så bra på sista dagen, men de andra brukar jag ändå göra i princip varje dag. Och det finns så här 2-day rule också från Atomic Habits.
Ja, man får missa en dag, man får inte missa.
Nej, det tycker jag är ganska hälsosamt liksom, för ibland så händer ju saker. Så man får ju ta det, man ska inte gräma sig för mycket på det. Så det tycker jag är ganska bra, alltså i och sett vad det, att ha den här 2-dagarregeln med sig också. Ett av de ämnen jag tycker är allra intressantast är ju pengar och hur man kan maximera lyckan av dem. Jag tror det är väldigt personligt också, men skulle du i alla fall vilja berätta hur du gör själv för att maximera lyckan av pengar i ditt liv?
Ja, men så här, om jag har någonting som jag skulle säga kanske sticker ut ifrån hur jag tänker kring pengar, kring gemene person, och kanske också sticker ut mer gentemot gemene aktieintresserad då, så skulle jag väl säga att det har med målsättningen att göra. Väldigt många gillar att ha liksom alla pengar samlade på ett ställe. Så jag har jag har 20 olika portföljer. Och mycket lyckoforskning visar ju att uppskjuten konsumtion, alltså någonting du har sparat till länge, kommer du liksom, du kommer glädjas mer av den om du har fått spara till den ett tag. Och upplevelser ska du gärna vara också. Så att jag har väldigt mycket liksom, om en så upplevelserelaterat jag har sparat till, som kan ligga en bra bit fram i tiden, men som liksom jag verkligen ser fram emot. Så vi kan bara ta som exempel att jag har sparat i bröllop, och jag har sparat i bröllop i typ 4-5, det är några år. Ja. Jag har sparat någon hundring liksom.
Och det var alltså,
jag var singel. Och det har ju varit några som har kommit och gått under det här bröllopsparen, så att säga. Nu tror jag verkligen jag har hittat rätt liksom. Men det är ju det är ju intressant, för att jag har ju fått massa glädje av det här sparandet längs resans gång, och det är ju säkert några år kvar till pengarna ska användas. Men just det här att få liksom njuta av resan, att nå det också, tror jag är jätteviktigt. Jag sparar till hund. Jag har inte planerat att skaffa hund särskilt snart, men jag vet att jag kommer vilja ha det. Så jag lägger undan några hundra varje månad till mitt hundkonto då. Så här grejer du liksom sparar till?
Jag tycker det är intressant att säga, jag har faktiskt inga så här tydliga mål. Ett tag för något år sedan tänkte jag så här, jag vill åka till det här landet, och typ så här Egypten, ska det hade varit coolt, och så här pyramider och hela historia. Men nu, alltså i nuläget har jag typ inga mål jag sparar till, utan jag sparar mest för att spara pengar. Och det gillar jag också i Psychology of Money, en av mina så här favoritförfattare, Morgan Housel. Jag har gjort något podcast och snittat också. Han säger att du behöver inte ha någon anledning för att spara. Det är såklart lättare att spara om man har mål. Och jag tror också det är väldigt viktigt, som du säger, att njuta alltså av saker som kommer. Så det gör jag då därmed, till exempel att jag har börjat inse att om du bokar något nästa år, så kan du njuta under hela tiden det. Och är det ett band, så kan du lyssna på det innan, och så kan du prata med vänner om det. Och då får du ut en extrem lycka av det fram till att det faktiskt händer.
Ja, verkligen.
Det har jag börjat uppskatta, men jag har inga samma mål jag direkt sparar pengar till i nuläget.
Men om vi tar resor som exempel. Jag har ett sparande till, det heter bara Resa 2033.
Okej.
Och jag har inte bestämt vad det ska bli, om det ska bli Bali, Kroatien, USA. Alltså, jag vet inte vad, men min tanke är att nästa år, då kommer jag börja spara till Resa 2034. Och sen nästa år Resa 2035, fram tills jag är där framme i 2033, och då börjar jag ju, då använder jag de pengarna, och så börjar jag ju då spara till Resa 2043. Så kommer jag ju ha 10 sparande. Jag slänger in någon hundring varje månad liksom. Så totalen blir inte jättestor, men det kommer bli väldigt stora summor troligen jag kommer kunna resa för. Och då är just grejen att då kan jag ju få sitta där och liksom spekulera någon gång och bara, ja men det kanske blir det, den resan det året och den resan det året och den resan. Och det blir massa glädje på resans gång. Eller,
ja, men jag förstår det. Tanken med, du har inget mer, och du har mer kortsiktiga resor också, för jag läste, jag har gjort ett podcastsnitt om det också som jag tror ute när jag släppte Day with Zero, som jag tycker är jättebra, som fick mig att förändra hur man tänkte kring att spendera pengar. Och han säger att du ska inte ha en bucket list, utan du ska göra en time bucket, alltså att du ska också tidsprecisera med 5-10 intervall. När du är mellan 30 och 35, vad kan du tänka skulle jag lägga pengar på då, och vad kan din hälsa tillåta, och så gör man det här liksom för varje del i sitt liv. Och alltså, har du tänkt på den biten också när du har satt upp de här målen, eller de är mer så här flytande?
Ja, men det finns ändå vissa tidsspann, jag har nog inte alla, är nog inte. Som hund är ju inte spesat när jag skaffar en hund exempelvis, utan det är nog när det kommer passa i livet. Men annars så är nog ganska mycket, jag har nog ett ungefärligt hum i huvudet om när det handlar om. Men sen har jag vissa som inte har något tydligt slut heller. Många av mina sparande handlar ju bara om att bevisa en poäng.
Okay.
Det kan vara att jag sparar lika mycket som det kostar att vara med i Postkodlotteriet.
Ja, just det.
Varje månad på ett konto. Ja. När är jag klar liksom? De flesta som har Postkodlotteriet, de tänker att ja, men när man vunnit, då är man klar liksom. När jag vunnit, ja, men min tanke är att jag vill väl åtminstone att det kommer upp i så mycket standardvinsten här, för det kommer det ju bli om jag bara väntar tillräckligt länge.
Ja.
Så att jag tror typ att så här, det handlar om att jag vill genomföra det säkert för mitt ego. Liksom väldigt stor del, kunna visa att kolla här, jag hade rätt, det var bättre att stoppa in pengarna på bussen än att köpa Postkodlotter liksom. Så att det är nog för mitt ego. Jag kan ju berätta de här storiesarna på resan dit. Kommer inte ha lika mycket förtroende som när det har hänt. Jag kommer kunna göra något kul för det. Och sen kommer jag kunna berätta i efterhand. Kolla, jag kunde göra det här. Så det blir samma sak där. Att det blir jättemycket glädje i förhållande till mängden pengar. Det blir en massa bonusglädje utöver det jag kommer lägga det på. Och så.
Men har du tänkt på också att du skulle kunna tänka dig att ta bort några av de här, alltså sparportföljerna, om du känner att nej, vi struntar i hunden liksom. Alltså har du tänkt på det att kommer du, sätter du dig i en sån situation där du behöver extra cash med något annat, kommer du då kunna bryta upp de här, eller är det, hur känner du?
Alltså mycket liksom handlar det ju om att de ska vara, alltså jag har exempelvis barnsparande, jag har inga barn.
Nej, du sparar väl till 2 barn, eller vad är tanken?
Nej,
alltså, jag sparar
till syskonbarn, just liksom det. Att där brukar jag köpa aktier och sånt också, men jag sparar ju till mina potentiella barn, för att jag har förstått att det är väldigt dyrt med barn liksom. Men det blir ju plötsligt att ska jag dra ner på mitt sparande, så liksom att ta från det sparandet, det tar ju ganska emot att ha liksom ta från mina barn. Så att jag skulle säga att av allt mitt, om vi säger att det här är allt mitt sparande, liksom jag har en stor klump här som allt mitt sparande, ja men 3/4 av det eller något sånt, det har tydliga syften. Men 1/4 av det, ja men det går bara in i en generell portfölj eller i en buffertkonto. Så att den delen, den vet jag ju att, ja, skulle det krisa så är jag helt okej med att dra ner på det. Eller du vet så här, ja, mina räntor har med gått upp på bostaden liksom. Så det är såklart det har blivit svårare att spara. Men det är just att alla de här med målen, de blir väldigt, väldigt heliga. Det ska krävas mycket för att jag ska ta av dem. Så att jag för mig funkar det väldigt, väldigt bra.
Ja, för det jag tycker är intressant är, för jag lär, alltså att man förändras ju alltid. Alltså man förändras ju väldigt så här 5-10 fram liksom år i tiden. Så det var mer det jag menar, att du kommer kanske tänka annorlunda 5-10 år, och ska man omvärdera då och ändra sparportföljerna? Alltså jag menar den flexibiliteten.
Men
det kan vara händer när du kommer dit.
Det hade nog varit helt okej, men jag har inte, visst jag kanske hållit på med aktier och sånt i 10 år, men så här tydliga mål, det kanske jag haft första i sådana här riktigt tydliga, det var kanske 7-8 år sedan. Och den tänker jag nog en, liksom, på något sätt ändå lite livslång, och det är att jag sparar pengar jag annars hade rökt upp. Och det tänker jag att, shit, tänk den dagen jag kan få barn, så kan jag visa för dem, kolla här, nu har jag lagt pengarna på bussen istället för att rökt upp dem. Kolla vad det blev liksom. Och Det är väl lite det där med att typ barn, de gör inte det man säger till dem, de gör det du gör. Så kan jag liksom också göra det, så hoppas jag ju att det är något som de skulle ta efter en dag.
Mm. Ja, men det är väldigt långsiktigt tänkt.
Ja, amen,
det börjar tidigt uppfostra.
Liksom. Ja, alltså mitt syskonbarn fick ju aktier innan han var född. Liksom. Ja. Så köpte jag några som var nyckel, eller vad säger man? Öronmärkta, säger
ja,
man.
Ja.
För han då.
Ja, kul. Tal om att få lycka och pengar, så vi har snackat om innan det här med att gå ut på restaurang i förhållande till att laga mat hemma. Mm. Det vet jag du och din sambo har pratat mycket om. Skulle du kunna berätta lite om hur ni tänker?
Ja, men vi har ändå snackat lite om sånt, om så här, okej, men vad ger oss mest lycka? Och jag kommer ihåg, vi hade en diskussion om det en gång, att ja, men att liksom köpa en utelunch varje dag, nej, det hade inte gett oss supermycket extra lycka, men att när vi verkligen känner för det, kunna gå och ta en AV på något lokalt ställe och dricka ett glas bubbel. Ja, men det hade nog gett oss ganska mycket. Eller bjuda hem massa folk och ha lite fest hos oss och bjuda på lite mat och dryck. Det är nog sånt som ger oss väldigt mycket. Och där är vi nog det att, ja, men fasken, för varje sån här grej vi sparar in på som inte ger så mycket, kan vi göra mer av det som verkligen gör oss lyckliga. Och jag skulle verkligen rekommendera de flesta där att, ja, men skriv ut alla dina kostnader, och så först får du ta undan sånt som är ett måste, och så rangordnar du liksom hur mycket lycka du får. Hitta något eget system för det. Så här, det här gav mig 500 poäng i lycka, okej, ska jag jämföra med den här andra grejen, hur mycket poäng i lycka ger den mig? Och så får du väl slå ut att vad får du mest liksom lycka per krona.
Mm.
Och då kanske du kan se att det finns vissa grejer som ger dig väldigt lite lycka per krona. Och det finns andra grejer som ger dig väldigt mycket lycka per krona. Men fokusera då på det som ger dig mycket.
Ja, men jag tycker det är medvetenheten som du pratar om här. Jag tror att det är väldigt få som har det. Jag har inte själv satt något så här grading-system än. Alltså för vad jag tycker om olika saker. Men det ska, vill jag absolut testa. Men jag tror det är så få som har den. Alltså i relation eller som singel. Har den medvetenheten och verkligen kollar på ens utgifter och känner efter vad ger de mig. Utan det är så väldigt lätt att köra på autopilot och också väldigt mycket spendera som alla andra gör. Utan att liksom själv tänka efter vad som ger en lycka.
Ja, och jag tror alla har någon konsumtion av något slag som de verkligen gillar att lägga pengar på. För mig kan det vara typ så här, men spel. Alltså jag älskar sällskapsspel och brädspel och sådana grejer. Och då var det som någon spel, något spel liksom häromdagen som jag köpte. Men jag vet att jag har också kollat på det här spelet i, alltså det är över ett halvår, alltså halvår år liksom, så har jag ändå tänkt tanken att om det här hade varit, och då är man ändå ganska säker på det. Alltså våga liksom få längta lite efter det.
Mm.
Det är inte, och då sen kommer det vara vissa grejer som du bara liksom, de bara åker ur, du ville egentligen inte ens ha dem. Så tror jag också man kan liksom maximera sin lycka.
Ja, det tror jag också verkligen. Det finns ju olika regler för det, hur länge man ska vänta när man vill köra ett impulsköp efter en viss summa. Men det är nu väldigt enkelt att strö bort väldigt mycket. Så man kan ha en dålig dag och så är man extra triggered att köpa någonting. Ja. Men om man bara får lite tid emellan så kanske det försvinner.
Ja, men sen säger jag inte att man måste göra så med varenda grej. För kan du däremot liksom, kan det vara ett speciellt tillfälle och sånt. Jag och tjejen var i Venedig tillsammans. Och då såg jag ju så här, men gatuartister som målade tavlor och sånt. Jag vet ju att jag ändå velat ha någon ny tavla hemma. Ja, men då tog vi ett varv och liksom kollade alla. Så här. Då blev det absolut ett spontanköp som är större än vad jag brukar liksom spontant spendera.
Ja, men fick du med det hem också på planet?
Ja, sen, men det är ju canvas man rullar ihop det.
Just det.
Då kommer ju, den grejen kommer jag ju alltid ha kopplat till den resan vi gjorde tillsammans. Liksom. Så att, tänk mycket kring liksom minnen och sådana. Alltså så här, det tror jag verkligen ger mycket lycka.
Ja, jag har börjat uppskatta det ännu mer. Så jag läste den här boken av David Zero. Han pratar om något memory dividend, kallar han för. Typ utdelning på minnen.
Ja.
Och att de ofta överstiger. Om man säger att så här mycket lycka fick ni av en resa i Venedig.
Mm.
Och sen om ni är ihop i 50 år så kommer jag antagligen minnena, lyckan det är, kommer överstiga faktiska upplevelsen.
Verkligen.
Högst troligen från er tavlan och bilder och andra minnen. Mm. Så jag gillar också det tänket att man börjar bli mer aktiv. Typ så här, jag börjar ta med bilder, foto och video. Jag har varit jättedålig på innan. Och det är ju också för att man ska komma ihåg och det hjälper mycket. Ja. Och man kan ju köpa speciella saker. Så det har jag faktiskt börjat värdesätta ännu mer. Det finns så mycket man kan göra också. Man kan göra reunions och annat liksom, ja, för att förbättra minnen. Och du är ju smålänning, finurlig som det är med pengar. Det är lite tuffare tider nu, lite lågkonjunkturkänning. Ja. Har du några så här, spartips men också några tips på hur man ska få maximera lite lycka av en begränsad mängd pengar?
Ja, men lite exempel sånt. Man kan ju försöka göra en grej av att liksom spara pengar. Och det kan vara att man är ett kompisgäng som gärna skulle vilja åka på en resa, men sätt en, vad ni anser en väldigt låg budget då egentligen, och så kör ni en tävling allihopa, okej, vem kan till, och så kanske ni träffas en kväll eller något, okej, vem kan liksom få ihop bästa respaketet för den här budgeten då, som ändå känns som en kul upplevelse liksom. Då kanske folk blir lite kreativa med vart man åker eller vad man gör.
Det är verkligen en upplevelse i sig det också. Ja. Liksom man träffas, har man en kväll och så samlas man kring det här. Jag har sett många som gör på TikTok-videos och har de PowerPoint-presentationer och alla. Det ser väldigt roligt ut.
Ja, det är också förstärker lyckan. Eller det kan vara, jag och någon kompis när jag pluggade på universitetet. Vi körde supersparmånad tillsammans. Båda måste redovisa alla sina kostnader till den andra personen. Men vi hade någon kväll vi liksom firade typ lite att vi hade varit så duktiga. Och då åt vi liksom färdiga kroppkakor kostade 20-30 spänn. För det var en rätt han aldrig hade smakat då. Att så här, vi försökte hitta väldigt kul grejer att göra för lite pengar. Det tror jag också är liksom väldigt, väldigt bra sätt. Men leta, vad kan vi göra riktigt kul den här helgen för en liten budget? Att göra en utmaning av det. Så jag tycker bara typ träffa en kompis och grilla korv kan vara det roligaste som finns. Så att hitta de här, men vad kan man göra för kul för en liten summa? Typ så här, brädspelskväll, nu älskar jag ju brädspel, men försök hitta de här, att boka upp er mycket på saker som kan vara väldigt kul utan att kosta så mycket pengar. För då de andra helgerna, då kommer ni bara vilja att slappa och ta det lugnt liksom. Just. Och då kommer du inte spendera några pengar.
Ja, men jag tror det är jättesmart. Och också just det att komma ur där, att det är väldigt lätt att tänka att man måste spendera massa pengar. Det är väl lite så här first level thinking liksom. Second level thinking blir att tänka ett steg längre. Och som du säger, brädspel, grilla. Och det är egentligen är det ju inte, det behöver inte vara en stor aktivitet i sig som kostar mycket pengar. Det är gemenskapen som är det viktiga. Och att man är tillsammans. Ja, verkligen. Jättesnyggt. Och har du några mer så här ordentliga spartips som jag också vet du är bra på? Du har väl ringt runt till alla dina abonnemang nu precis?
Ja, men det är ju de här klassikerna. Ja. Liksom att förhandla alla slags avtal, alla slags abonnemang. Försöker göra någon gång om året. Vad mer finns det för några bra...
Du är ju inte så omtyckt, men har du sagt också av dina olika abonnemang.
Jag tror att där är nog ganska jobbig kund.
Men det är bra att jobba.
Alltså. Ja. Ska man komma med något nytt spartips? Tävla. Alltså, speciellt till alla tävlingsmänniskor där ute. Men gör det till en tävling med en kompis, med en partner. Det kan bara vara en månad när man inte har så mycket annat inplanerat. Att säga, hur vi ska spendera så lite som möjligt den här månaden. Och att man liksom visar upp för varandra att vem slösar minst. Det tror jag är verkligen en bra idé.
Ja, men jag gillar när det är tankset, speciellt om man gillar
att ta. Och det är också att man uppskattar grejerna man har mer och uppskattar mer att faktiskt få spendera. Det ger en lite tankeställare.
Jag tänker att man blir mer medveten om alla köp. Alltså det är lätt att bli avtrubbad. Man bara köper och köper och köper. Men det man verkligen då får köpa och uppskattar man med som du säger. Ja, men jag gillar att läsa böcker, Henrik. Det gör ju du med.
Ja.
Det är jag medveten om. Så jag tänkte, vill du dra några av dina favoritböcker till de som lyssnar? Oavsett genre.
Jag tror skulle man fråga min mamma, anser hon inte att jag är så bra på att läsa böcker. Nu senast har det blivit lyssna mest faktiskt. Ja. Men jag måste få upp läsandet verkligen. Men skulle jag rekommendera några så är det både liksom Atomic Habits vi pratade om, är väldigt bra för att få in bra vanor. Det är nog en av böckerna som påverkat mig absolut mest. Sen skulle jag säga en annan bok som är väldigt bra för det här med liksom lycka och pengar, men också lite grundläggande privatekonomi, är Anders Stenkronas bok. Den heter Insider Secrets to Financial Wellbeing. Den finns nog på svenska också.
Ja, den tror jag släppt detta året eller förra.
Och sen en tredje är en gammal tysk barnbok. Som heter Felix och de kära pengarna.
Ja.
Som nog är lite utdaterad nu. Men det var en av första böckerna som gav mig ett aktieintresse. Så att den är också en stark rekommendation.
Ja, men jag gillar rekommendationer. Och barnboken också, vet jag, du har sagt innan. Jag har inte läst den än, men det får jag ta tag i. Det är kul. Och så det är, alltså mycket av principerna kan man göra väldigt enkla också. Förklara för ett barn. Liksom, för att du ska bli lycklig med pengar. Liksom. Spendera pengarna med dina vänner. Liksom. Att ge er lycka. Och så. Ja. Ja, men kul. Och jag tänkte säga det om att du mest lyssnar. Jag brukar läsa. Jag har en läsplatta nu. Det tycker jag är ganska kul. Men jag tycker att det spelar ingen roll egentligen hur man tar till sig information. Ja. Sen finns det vissa fördelar av att läsa. Vad jag har hört. Att det förbättrar väl ens vokabulär och ordförråd. Men jag tänker att det spelar ingen roll. Så länge man tar åt sig det. Man kan kolla på YouTube. Förkortning också. Eller sammanfattning av video. Eller vad tycker du?
Känner men det tycker jag också är bra. Och ibland kan det vara bra att kanske lyssna in en sammanfattning först. Sen läsa den. Kanske lyssna. Jag tror att riktigt bra böcker läser man mer än en gång. För att man verkligen ska ta åt sig. Så att, har ni läst en bok som verkligen gett er något. Ja men läs den igen. Mm. Det är de bästa böckerna läser man mer än en gång, anser
jag. Ja, verkligen. Och jag har en sån här, jag har en mall på Notion. Så jag skriver ner allting om alla böcker jag läser nu också.
Det
så det är typ så här, vem bör läsa den här boken? Hur har den här boken påverkat mig? Topp 3 citat. Och sen kan man brukar också göra, bryta ner varje kapitel. Kolla på allting jag har markerat i min Kindle.
Precis som när du pluggar liksom och gör sammanfattningar.
Ja, så det tar ju sin tid, men det kan vara väl värt det, tycker jag faktiskt. Jag har ju en samling nu på 20-30 böcker. Så kan man göra en sån nedbrytning. Och då kommer jag verkligen ihåg, liksom, man får jobba med det. Och så kan man gå tillbaka till det på ett enkelt sätt. Så det gillar jag. Och avslutningsvis, Henrik. Vi är ju båda med i Unga Aktiespar. Ja. Du är ju vd, jag är styrelseledamot. Och vill man träffa sådana här goda människor som oss, vad ska man göra då?
Nej, men man ska ju söka sig till Unga Aktiesparare. Man kan bli medlem. Kostar inte så mycket om året.
Bästa investeringen du någonsin gjort.
Ja, men det får jag nog ändå säga att det är. Jag får väl säga att... Nej, vet du vad? Näst bästa investeringen. Jag kan ta den bästa snart. Med Unga Aktiesparare så kan man ju nå ett nätverk som man inte kan nå någon annanstans. Där du kan träffa unga människor från hela landet. Som vill lära sig mer om aktiesparande. Och det är så nice. För att även om du är riktig nybörjare. Så är du välkommen. För att alla har varit nybörjare någon gång. Det kommer vara många fler än du som är nybörjare. Så bara gå på ditt första event. Och in på vår hemsida. Gör lite utbildningar. Och vi är ju oberoende. Så vi kommer ju aldrig sälja på dig en viss produkt. Eller så. Så att det är ganska billigt med. Det är ju från 239 kronor för ett år. Om man tar allt digitalt då. Så att, gå in och bli medlem då. Men just det, jag skulle säga min bästa investering. Man har hört många, gubbar som sagt så här, men bästa investering jag gjort var drinken jag köpte till min fru på bar. Alltså någon sån här. Men då får jag säga, min får vara ett par värktabletter. Och det var värktabletterna jag tog så att jag... Mot min tandvärk jag hade en dag.
Okay.
För jag tänkte egentligen liksom sjukskriva mig en dag. Men utan jag tar de här värktabletterna. Och då blir det ändå att jag åker iväg och håller en föreläsning. Jag hade tänkt skippa då. För att jag hade så himla ont. Och på den här föreläsningen så träffar jag min tjej. Så att då får väl det vara bästa investeringen.
Ja, det är ingen dålig story. Nej. Det var jättefint och jättekul att ha varit med här, Henrik. Och det tycker jag blev en väldigt passande avslutning. Och på det vi också har pratat om i stort, att pengar är ett verktyg, det finns ju mycket annat, och som sagt, bästa investeringen är väl ofta i relationer och annat, och hälsa till exempel. Så med det sagt så är jag stort tack för att du tog dig tid att vara med, Henrik, det var jättekul.
Det var så lite så, tack.